Jag skulle vilja läsa några rader ur Lukas 21 kapitel. Där Jesus talar om den yttersta tiden. Lukas 21, vi ska läsa från 25 till 33. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet i havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Fikonträdet. Vad är det för ett träd? Jo, det är Israels folk. Det är en symbol för Israels folk. Bara någon dag innan Jesus tas till fånga, så förbannar han ett fikonträd. Och många kristna läser om det där och undrar, vad skulle det tjäna till? Var han på dåligt humör, han, Jesus? Eller visste han inte att fikon bara kommer på hösten? Varför bar han sig åt så där? Jo, det är en symbol för Israel. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Och då kommer Guds riket till en tid att gå ifrån Guds utvalda folk. Ut till hedningarna. Evangeliet gick ut till hedningarna därför att de visade Jesus ifrån sig. Och Petrus, han pekar på det där fikonträdet och säger, Rabbi, ser du fikonträdet som nu förbannade, det har förtorkat. Det hade förtorkat från roten och uppåt, men roten fanns kvar. Och på många ställen i skriften står det talat om en kvarleva, en stubbe. Den ska vara helig säd. Nå, ut ur stubben ska det komma ett nytt fikonträd. Och när ni ser det knoppas, säger Jesus, då vet ni att sommaren är nära. Och han syftar på kanske nästan hundratalet profetior i Gamla testamentet, som talar om hur Israels folk ska förskingras ut över jordens yta och sedan återsamlas från jordens alla hörn, som det står. Vilket vi ju bokstavligen ser idag. Och när fikonträdet knoppas, då kan ni veta att sommaren är nära. Därför att det här folket har med tidens avslutning att göra. Det är inte alls så att judarna var någon sorts förberedelse. Först så satsade Gud på Abraham och på Abrahams kötsliga ättlingar, och så kom Jesus och så visade sig att hela projektet var på något sätt dödfött. Okej, vi får släppa judarna, det är inte mycket att göra åt dem. Nej, inte Gud, inte. Han ger sig aldrig. Det vet väl du? Eller hur? Han har ju inte gett sig med dig. Han har inte gett sig med judarna heller. Istället är det så att slutskeendet i denna tidsålder har i högsta grad med judarna att göra. Att de ska komma in i det som Gud har bestämt. Och vad det ska betyda för alla oss andra. Det är en så stor bit av skriften. Ska vi plocka ut något enskilt ämne ur Bibeln, så tror jag det är det största ämnet av alla. Judafolkets historia och vad den kommer att innebära för alla andra folk när den är avslutad. Du vet, vi får ju vara med på ett hörn. Det glömmer vi ibland. Men den bibliska historien är judarnas historia, där vi finns med så att säga på ett hörn. Det är ett härligt hörn, men det är ett hörn. Och någon gång ibland kan det vara skojigt att se vad som liksom egentligen den stora grejen handlar om. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Så fantastisk bild på det vi ser idag. Vi bara undrar vilken miljökatastrof som ska ta kol på oss först, eller hur? Eller om vi ska lyckas med det själva, trots att man nu börjar skrota medeldistansraketer och robotar och atomvapen och så vidare. Det finns säkert långdistansraketer kvar till att göra kol på oss allihopa 50 gånger om i alla fall. Det är bara någon procent av alla atomvapen som man tar bort nu. Vad ska hinna först? Det är ju den stora frågan. Och vi går där alla med en ångest i vårt inre. Och det är så lustigt, vi kan på ett sätt vänja oss vid det där. Så att vi nästan kan leva som om alla de här hoten inte fanns över oss. Men vi har många knep för att vänja oss. Vi har vårt lilla ekorrhjul som vi springer i. Oj vad vi springer. Och ju mer vi springer i det där ekorrhjulet, desto mer kan vi för ögonblicket glömma bort att framtiden känns alldeles tillbommad. Ibland så tänker vi att ja, jag har sån ångest och det måste nog vara fel på min barndom. Jag tyckte nog den var rätt så okej när jag levde i den, men det måste ju vara något fel eftersom jag har ångest. Alltså måste jag gå i terapi, och så går man i terapi och så talar man i 3 år om sin barndom, och håller man på så länge vet du, så hittar man alltid något. Det lovar jag. Var och en som har fostrat barn själv vet att det går alltid att hitta något. Jag kan tala om ganska mycket som mina barn skulle kunna gå i terapi över ganska länge förstås. Om de skulle vilja. Men ibland så tror jag att den ångest vi har inför den stängda framtiden kanske vi inte ska göra om till en barndomsgrej alldeles i onödan. Ibland är det kanske bara så att framtiden är så tillstängd för oss. Och vi är så trötta av den ständiga modlösheten inför detta att vi på ett vis har det bra och på ett vis inte har någon framtid. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden, säger Jesus. Och man undrar, hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Ja, man kan titta på fikonträd. Jag har en hustru med ett stort och varmt, ibland nästan glödande hjärta. Och du vet, människor med sånt här starkt känsloliv, de rycks med många gånger. Och kanske ibland också kan ryckas med av både bekymmer inför framtiden och glädjeämnen och så här. Och vi har levt ett innehållsrikt liv, hon och jag. Men hon var nere i Israel för några år sedan, jag tror det var 84. Var där 2 veckor och firade lövhyddehögtid. Och så kom hon hem och jag fick tillbaka en helt renoverad hustru, om uttrycket tillåtes. För hon hade fått en helt ny förtröstan med sig tillbaka. Det osannolika i att se detta lilla land med så starka fiender. Och ändå så beskyddat. Hon kom hem och sa det att jag har sett Guds storhet på ett nytt vis. Jag har sett att han har allt i sin hand. Och det har funnits kvar sedan dess. Inte så att hon inte har kunnat bekymra sig på nytt och jag med. Men på något sätt en blickpunkt. För det är ju osannolikt det som sker i Mellanöstern. På många vis. Och Paulus, han fick ju vid ett tillfälle titta in lite grann i Guds tankar om hans eget folk. Det som han själv tillhörde. Han hade gått och grubblat länge på om Gud hade misslyckats Eller om de hade misslyckats. Eller om allt sammans var ett avslutat kapitel. Och så till sist så får han en förståelse för vad Gud har tänkt. Och Gud blir jättestor för honom. Hör de här lovsångsorden i slutet av Romarbrevet 11. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Paulus fick verkligen se hur stor Gud är och hur suverän han är. Jag tror att vi många gånger gör djävulen på tok för stor för oss. Många kristna har en stor djävul och en liten Gud. Varför? Därför att de har inte förstått Guds vägar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i, säger jag. Djävulen är ingen gud och han är ingen självständigt handlande makt. De onda andarna tror det och darrar. Djävulen kan inte jämföras med Gud. Plötsligt har Paulus fått se Guds suveränitet över hans eget folk. Hur allt kommer att bli precis som Gud har tänkt. Att det verkligen är som vi sjunger. Du har allt i din hand. Du har allt under kontroll. Ja, det är härligt. Och jag tycker det är så typiskt att det är just när Paulus brottas med problemen kring det judiska folket som Guds storhet kanske lyser fram som allra klarast. Därför här finns det många gåtor och här finns det många hemligheter. Och här finns mycket som vi i Guds församling aldrig rör vid. Som vi kanske ständigt glider förbi. Antingen för att vi tycker att det är ointressant eller för att vi tycker att det är svårt. Men här öppnar sig oerhörda möjligheter att se Guds storhet. Och du kan aldrig se Guds storhet utan att bli lugn. Ett utmärkt sätt att bli alldeles lugn inuti. Så vi ska försöka att fånga in lite grann av det här som Paulus fick se. Och som gör att vi kan se på fikonträdet hur det knoppas. Och räta på oss och lyfta på våra huvuden. Om också människor nästan ger upp andan inför havets och bränningarnas dom. En bild av fördärvsmakterna. Havet som brusar. Det är därför det står i skriften att havet inte ska finnas mer. När Guds eviga rike har kommit. Lotta brukar klaga över det där. För hon är född i Marstrand. Hon vill gärna ha havet kvar. Och jag tror hon ska få någon pöl någonstans. Men fördärvsmakterna ska vara borta. Och nu är fördärvsmakterna på ett sätt så starka. Det finns så många krafter lösa. Men vi ska kunna se Guds storhet. När han handlar med sitt eget folk och rätar på oss och lyfta våra huvuden. Låt oss be tillsammans. Far, vi skulle vilja se mer av dina eviga rådslut. Du som har fastlagt hela historien i förväg. Så stor är din suveränitet och så väldig din kunskap. Så rik är din nåd och så djup är din vishet. Vi vill be dig att du öppnar våra ögon så att vi får ta del av allt det här. Att vi får se dig som den upphöjde, den suveräne. Och får se din godhet. Så att vi också kan förtrösta på dig. I den tid då fikonträdet knoppas och blommar. Vi skulle vilja kunna åka hem och stämma in i de här orden. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Så vi ber att din ande är med oss. Att du ska uppenbara dolda ting för oss. Där vi får glädjas och jubla. Amen.